bergsklättrarens kärlek. Medan eldslågan steg upp mot himlen och bar med sig brända löv och aska och gnistor från kvistar av en enbuske, satt en grupp bergsklättrare på framsläpade stenplattor och trädstubbar och berättade för varandra om egna korståg, vandringar och klättringar i berg och på fjäll. Det talades om alpskolor, om fjälltjänstens skola på Bjelasnitsa, Prenjo, Jahorina, om knopar och utrustning. Berättelserna värmdes upp med en flaska vin av märket Vranac som skickades runt från den ena handen till den andra. Sången var för dem som en illustration till eller flykt från glömskan av någon eller något. Vid Terzivka och Trnovatski Dormitor, nära Maglic och Volodjaks sluttningar, Trnovatski sjön och ur skogen Perusica träffades de på Bratsos födelsedag. Nästan 10 år efter hans död uppe vid Maglic för att lägga ner blommor till hans ära. De la blommorna på stenplattan där en kil var fastspikad. I den en karbinhake i vilken det satt ett stycke rött rep. I stenplattan var även en text inristad. Slobodan Kovacevic Bratso, 1945-1976. Han älskade berg och gav berget det mesta. Efter att ha sjungit ibland med sorgen i mitt hjärta går jag till berget för att besöka min döde vän och fortsätta hans drömmar. Spred sig bland bergsälskarna och det värdelösas besegrare en sorgsen tystnad, saknad och eftertanke. Endast elden hördes och från Vukarsins stuga hunden Garo som skällde på ljud, lukt, dormitor eller bara himlen i den mörka natten. Innan de gick och la sig berättades det om ännu fler upplevelser och känslor och det sjöngs fler sånger. Miso vill utnyttja den här tysta kvällen vid Trnovatski sjön till att vara ensam en stund med tankarna på vännen från hundratals upplevelser till vilka vindarna uppe på Maglis spelat favoritlåten. Miso reste sig och begav sig mot källan i närheten, drack dess kalla vatten och fortsatte sin vandring runt hela sjön. Han tog steg för steg, fäste sin blick på det osynliga för att vänja ögonen vid mörkret. Han lyssnade på vindens sus, Garos skall och grodorna runt om. Elden och tältet, nu på andra sidan sjön med spegelbilderna i vattnet och med den svarta natten som bakgrund, såg ut som förankrade båtar i en lugn hamn, vilka bara väntar på att något ska hända, att någon ska segla iväg med dem, att vattnet ska föra iväg dem eller att himlen ska uppsluka dem. Vid ett nerhugget träd kom ett minne tillbaka. Där hade han varit en vinter och tältat med Bratso. Sjön hade frusit. Den var täckt med cirka 2 meter snö. Istället för de vanliga små använde de stora träkilar. Nattetid blåste starka vindar och det snöade. Tältet ramlade ner. De var tvungna att stiga upp och leta efter nya kilar och skrika för att skrämma iväg vargar ifall det fanns några. Minnen och åter minnen. Är de även klagan? Bratso vill göra en solobestigning av sluttningen på Maglic norra sidan vinter. Är det omöjligt? Nej, men han lyckades ändå inte. Medan Miso sökte svar på frågorna som olösta underflydde honom och sedan lockade och retades, kom han fram till lägret där elden fortfarande brann och resten av bergsklättrarna sedan länge sov. Han satte sig vid elden en liten stund, men sedan gick han också till sitt tält och kröp ner i sin sovsäck. Dagen efter skulle hans tvivel vara större. Dagen efter skulle han bli tvungen att möta betraktarna, stenhällarna och bergets vindar. Han gick upp före alla andra, tvättade ansiktet med sjövattnet, kokade te, fyllde sin flaska med det och skrev slutligen en lapp till de andra. Jag väntar på er vid Kejsardalens bergstopp, Miso. Till Kejsardalen fick man ströva genom gräs och bokskog. I en skogsglänta betade 3 getter på morgongräset. Vid Dormitors bergstopp sken solen rött för att kunna göra sin uppgång och nere vid sjön steg en blåaktig dimma av en nyligen antänd brasa upp mot himlen. Han bestämde sig för att äta frukost och vänta på resten av gruppen uppe vid berget. Men han visste att det inte skulle sluta så där, framförallt då han hade med sig den eviga följeslagaren Bratsos dagbok. Han hade själv hittat den i Bratsos ryggsäck direkt efter olyckan och Bratsos föräldrar hade låtit honom behålla den. Han bläddrade många gånger bland sidorna han redan bläddrat i, läste det redan lästa, betraktade tidningsurklippen, illustrationerna, de små fotografierna och illustrationstexterna som fanns i dagboken. Det mesta var välbekant för honom, men samtidigt onåbart. Vem var hjältinnan i berättelsen Pippi? Vem är Pippi? Han läste och kände igen motiven, människorna, atmosfären. Men den tjejen var ändå hemlighetsfull för honom. Varför var det så? Han trodde att de vetat allt om varandra, men ändå. Och sen kom tvivlet igen. Tänk om hon bara är ett berg eller en bergsvind? Han läste. Antecknat den 11 december 1976. Medan jag tänkte på det som jag hittade och läste i rådhuset gick jag upp för Ali Fakovac och fick plötsligt syn på en välbekant person som kom emot mig och log samtidigt som hennes kropp avslöjade tydlig glädje över detta möte. Vi hälsade på varandra så där hjärtligt och pussades till och med. Hur lång tid har det gått sedan sist egentligen, frågade jag. Nästan 2 år. Nej, vänta, exakt. 1 år och 9 månader. Oj då, utropade jag förvånat över denna noggrannhet. Det finns mera, fortsatte hon. Under denna tid har du varit på Mont Blanc, Matterhorn. Och sedan har du haft ett projekt inom någon bergsklättrarförening, pratat i radio. Du följer verkligen allt om mig, protesterade jag. Nej, jag läser bara och jag lyssnar, invände hon. Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte gillar det. Därför föreslår jag att vi går och fika någonstans. Kanske vi kan få en kopp kaffe. Och saft av träd. Hon lyfte 2 fingrar för att hitta ord och påminde mig om mina föreläsningar om matvanor ute i naturen. Då väljer jag Behar, sa jag. Och medan vi drack kaffe och den där saften lyssnade jag på en, som man först skulle tro, rätt så vanlig studentberättelse. Rättare sagt en berättelse om en tjej som kom från en by till en stad och som student ställs inför alla studieproblem och stadens lockelser. Men nej, det här var ändå en annorlunda berättelse. Från den här förlusten gällde det att ta sig vidare som vinnare. Och hon visade tillräckligt med vilja och övertygelse att göra just det. Och jag kunde inte annat än tro på henne. Med tanke på att novemberlovet närmade sig uttryckte Pippi en önskan om att följa med mig till bergen. Jag bad henne förbereda sin utrustning och sa att jag skulle ringa henne sedan. Jag tog hennes telefonnummer och vi sa adjö till varandra. Okej, då ses vi. Och hörs, la hon till för att påminna mig om mitt löfte. Jag planerade att åka till Treskavica över helgdagarna så jag bad sekreteraren att boka en plats till. När jag ringde henne sa hon att hon hade väntat i evigheter på mitt samtal och att hon hade lånat skor och ryggsäck av en vän och fått ett paket från sin mamma. Vi bestämde när vi skulle åka och medan jag la på luren log jag och tänkte för mig själv. Hon är bestämd men oförstörbar. Hon hade infunnit sig på platsen vid museet där bussarna till Trenovo håller långt tidigare än jag. Redan på långt håll visade hon sin bergsklättrarstil. Skor, knästrumpor, bergsklättringsbyxor, stickade ylletröja samt ryggsäck på ryggen. Väl in i bussen fick Jare, den listige bergsvargen, alla att skratta och häpna över samma bergsberättelser som jag redan hade hört flera gånger. I vissa berättelser var jag till och med nämnd, men den listiga ändrade så mycket på allt att man knappt kände igen sig själv. Där uppe någonstans på det branta skock började hon tappa tempo. Hon var tvungen att vila allt oftare och till slut erkände hon att hon var väldigt trött. Vi tog fram varsitt äpple och medan vi stod still åt pekade jag på vattenfallet Skakavac som i höstvädret och bruset av fallande vatten verkade helt fenomenalt. Pippi frågade mig hur jag upplevde denna harmoni av färger och former. Denna naturmusik som oavbrutet spelas av vattnet, vilket står för både styrka och glädje, liv och tillfällighet. Hon frågade mig om jag gillar barn, hur jag skulle namnge mina egna. När jag svarade att jag ville döpa sonen till Goran och dottern till Jasna, sa hon att jag var oförbätterlig, att jag var tokig. Från Zagrizalo gick vi endast i skenet av en ficklampa. Hon frågade mig om det fanns vargar där och hur man skulle bete sig vid mötet med en björn. Hon stannade till vid större buskar och undrade, vad är det där? När hon såg ljuset från Corsia Lucas-föreningen började hon hoppa av glädje. Och utan att tro sina ögon sa hon, föreningen, jag svär, det är föreningen. I bergsklättrarföreningen satt alla bergsklättrare i avspänt samtal. Man spelade kort, några av dem sjöng. Runt en eldstad torkade ett par svettiga skjortor. Och när Jarre såg oss komma in skrek han till den nya bergsklättrerskan. Gott folk, nu har vi även en stadstjej med oss. Sedan hördes oj, oj, oj från alla bergsklättrare. Vilket i detta fall betydde både gratulationer, hälsningar och uppmuntran. Jarre gjorde plats åt oss, eller rättare sagt åt henne, bredvid eldstaden och hämtade 2 koppar te. Efter att ha druckit sitt te och värmt ryggen frågade hon mig var hon kunde byta om. Jag hämtade nyckeln och vi gick till rum nummer 9 för att byta om och lämna våra saker. Medan jag ställde ryggsäcken på stolen bredvid dörren och letade efter en torr skjorta kommenterade Pippi, oj vad varmt det är här. Det här är det varmaste rummet, skorstenen från salen går här igenom, sa jag och vände mig mot henne. Jag stannade till där jag såg hennes rygg framför mig, naken till midjan. Jag kände en oro och överraskad av denna kanske efterlängtade situation som jag nu egentligen ville fly ifrån. Byt om du, jag väntar på dig in i salen, sa jag och la min hand på dörrhandtaget. Hon kände min blick, uppfattade nervositeten i mina ord, log och vände först huvudet mot mig men sedan hela kroppen. Säg inte att ni bergsklättrare är rädda för kvinnor och nakna bröst, sa hon och la armarna om min nacke. Jag tittade rakt in i hennes ögon. Hennes läppar darrade lätt. Ögonpupillen vidgades och längs med ansiktet rann det först en och sedan en tår till. Pippi, du gråter ju, sa jag bara för att säga något. Jag vill bara påminna dig om att du gav mig smeknamnet Pippi. Jag önskade så att någon annan också skulle kalla mig det. Men samtidigt var jag rädd att charmen skulle försvinna då. Det speciella med namnet du gav mig. Jag strök med fingret över hennes läppar, med handen genom hennes hår. Jag kysste hennes fräkniga näsa och tårar som rann längs hennes ansikte. Här i dagboken satt ett egenhändigt framställt nyårskort inklistrat, tecknat med gammaldags färgpenna, blänkte bilden på en fräknig tjej med blommor inflätade i håret. I sin hand höll hon en fågel och på den andra sidan av kortet stod det, det är bara hon som aldrig lämnar dig. Efter detta kort hade en sida lämnats helt tom och sedan följde anteckningar om Prenge, gjorda den 25 december i vilka Pippi inte ens nämns. När han såg gruppen från tältlägret närma sig honom hojtade han bara till halloj och fortsatte mot bergstoppen. Medan han gick försökte han hitta svar på frågorna. Varför nämns hon inte i anteckningen om Prenge? Vad skulle ha stått på den tomma sidan? Fler tomma fanns ju inte i dagboken. Det kanske är, nej, antagligen, nej, jag kände ju honom. När han insåg att han inte hade några svar tänkte han, du plågade dig själv. Det kanske bara var ett av många tillfälliga äventyr. Han saktade ner och betraktade blommorna för att ge de andra möjlighet att komma ikapp honom. Då han gick ut till bergskammen där vägarna korsar varandra, den ena från sjön och den andra från Lokve, som går genom Klekovplätse ända upp till bergstoppen, såg han siluetten av en kvinnlig bergsklätterska tillsammans med en pojke som med röd regnjacka och gul ryggsäck på ryggen sprang efter henne. Han blev rörd av att kvinnan hade mod att tillsammans med pojken så tidigt på morgonen klättra till den högsta bergstoppen i Bosnien. För en stund betraktade han hur enen svajade där de två försvunnit. Och sedan satte han sig ner på det mjuka, torra gräset för att invänta gruppen. Allt eftersom vägen smalnade av växte vemodet och smärtan i hans bröst. Bergsklättrarna plockade blommor och i kransarna som de flätade på vägen stack de även in enekvistar. Miso höll sig sist, långt efter gruppen utan att egentligen veta varför. Han såg berget, det röda repstycket, kände han redan igen från långt håll. Bergsklättrarna ställde sig i ring runt om och började förbereda sin tystnadsceremoni i livets namn för livets skull. Plötsligt började alla prata i mun på varandra. Rösterna stegrades. Samtliga lät förvånade. En i gruppen vände sig mot Miso och sa, någon har redan varit här. Ja, för inte så länge sedan såg jag en kvinna och en pojke gå förbi där nere vid enen, sa Miso, och tänkte på den kvinnliga bergsklätterskan och den lille pojken och enen som svajade då de gick förbi den. Här är färska blommor och lyssna vad det står här. Till Bratso med kärlek, Goran och Pippi. Miso stelnade till både i sina rörelser och med sin andning i känslan av att ha hört något otroligt. Han kände att han kunde börja gråta, börja springa och ropa. Han satte sig dock bara ner och frös sin blick på bergstoppen av Volodjak som fanns på andra sidan och lågt viskade han bara, Goran och Pippi. P.S. idag bor Goran och Pippi i Malmö. Han är mattelärare, hon förskollärare. I stilla stunder tar de fram sina gamla fotoalbum och diskuterar sina borttappade bilder från de bosniska bergen. Här är talboken slut.